Vi ställer oss upp. Jag ska läsa från Lukas evangeliet, 20 kapitel, vers 27-40. Det är på sidan 747 i de röda biblarna. Några saddukeer, de förnekar att det finns en uppståndelse, kom till honom och frågade: Mästare, Mose lär oss ju i skriften att om någon har en giftbror som dör barnlös, så ska han gifta sig med änkan och skaffa efterkommande åt brodern. Nu finns det 7 bröder. Den första gifte sig och dog barnlös. Den andra och den tredje gifte sig med änkan. Likaså det återstående. Och alla 7 dog utan att lämna barn efter sig. Slutligen dog också kvinnan. Hur blir det med henne vid uppståndelsen? Vems hustru blir hon? Alla 7 hade ju haft henne som hustru. Jesus svarade: Denna världens människor gifter sig och blir bortgifta. Men de som befinns värdiga att komma till den andra världen och uppstå från de döda, de gifter sig inte och blir inte bortgifta. De kan ju inte mera dö. De är som änglar och de är Guds söner eftersom att de har fått uppstå. Att de döda uppstår har också Mose visat istället om törnbusken, där han kallar Herren för Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Gud är inte en Gud för döda utan för levande, ty för honom är alla levande. Då svarade några skriftlärda: Mästare, det var bra svarat, för de vågade inte ställa fler frågor till honom. Så lyder det heliga evangeliet.
Tack för din närvaro här och nu. Tala till oss. Amen. Ja, Jonas, jag var också på kyrkogården igår. Västra Frölundas kyrkogård. Inte för att jag har några släktingar där. Jag kommer ju från Göten och Skaraslätten. Men jag tycker att det hör en god vana att promenera strosa bland gravar någon gång emellanåt. Och varför inte på Allhelgonahelgen när det är som vackrast? Jag vet inte vad du tänker, men jag tycker att det gör någonting med mig. Att gå omkring bland både välpolerade stenar och mossiga stenar och läsa namnen. Eller se symbolerna som på något sätt de vill hänga upp sina liv på. Och nu blir det dessutom allt vanligare från vissa traditioner att man ser en bild på gravstenen. För mig är det där en liten hjälp. Att få lite perspektiv på mitt liv. För jag tycker att det är ungefär som du inledde, Jonas. Det är så himla mycket som snurrar. Det är så många bollar som man ska jonglera med varje dag. Och att gå omkring där och fundera på hur var deras liv? Vad var det för bollar de hade igång i sitt liv? Och vad blev viktigt när livet närmade sig sitt slut? Och vad är viktigt för de nära och kära som besöker gravarna och ser tillbaka på deras liv? Jag vet inte om du tycker att det där var lite tråkiga frågor. Men jag tycker att de är helt ovärdeliga. När jag ska fundera på vilka bollar ska jag ägna energi åt? Och vilka bollar kan jag faktiskt lägga ner på marken och låta vara? Hur självlysande attraktiva de än är. Och det är inte så konstigt att en av de kanske mest grundläggande övningarna i kyrkans rika träningsutbud är att tänka på sin egen minnesstund. Och fundera över, vad vill jag att de ska prata om då? Ja, då upptäcker man att en del som var så otroligt viktigt nu kanske inte kommer bli så viktigt då. Och en del saker som jag hastar förbi idag kanske får en helt annat värde den dagen. Det är till hjälp, tycker jag. Och det är just en tillbakablick på livet som vår text handlar om, eller hur? En tillbakablick på ett märkligt liv hos en kvinna som har varit gift 7 gånger. Alltså, man får väl ändå säga att detta är ett liv av otur. Eller vad ska man kalla det för om man haft 5, 7 var till och med män som alla hade dött? Nu vet vi att den här personen var ju fiktiv. Det vill säga en påhittad karaktär. Kommen från några personer som då kallade sig för sadduceer. Med den speciella egenheten att de inte trodde på ett liv efter döden. Vilket andra judar gjorde på Jesu tid. Och det där blev de lite utsatta för och tänkte att hur ska vi liksom få andra att fatta att det är en idioti att tro på en evighet. Och så kom de på den geniala och enkla frågan. Jesus, om man har varit gift många gånger, vem kommer bli min man eller hustru i evigheten? Det är ingen konstig fråga, eller? Den påminner mig om min vän som blev änkeman när han var typ 45. Så gifte han om sig. Och idag ställer han sig frågan, vilken fru eller fruar ska ligga in till mig i graven? Det är lite sådana konkreta frågor som uppstår. Jag ska idag ställa er 3 frågor. Och den första frågan är det här. Vilken fråga skulle du vilja ställa till Jesus om framtiden, evigheten? Är det samma som sadduceernas eller är det andra frågor som du bär på? Eller det kanske är så att du inte bär på några frågor som handlar om det där. I så fall är du inte ensam. Men jag skulle vilja ändå inbjuda, utmana dig att fundera på. Vad är din fråga? I texten får vi ändå svar på någon eller några frågor om evigheten. Vi får svaret på att det är en tillvaro där döden inte längre har något utrymme. Tänk dig en tillvaro där man kan läsa dagens tidning. Och dödsannonserna, det liksom är borta. Tidningen blir mycket tunnare. Eller man kan läsa nyhetsuppdateringar och aldrig få läsa en uppdatering om en ny skjutning eller om en ny krigshärd har lett till så många döda. Ja, det får vi reda på i den här tillvaron. Men det leder också till konsekvenser. Och en sån konsekvens är att Guds bud till människan som var tidigt i historien, uppfyll jorden. Det gäller inte längre. För när vi inte dör så är det inte riktigt samma orsak till att nytt liv uppstår. Och med det följer konsekvensen att Guds konstruktion för där barn ska tillverkas, födas och fostras inte heller längre behövs. Det vill säga den överlåtna tvåsamheten, äktenskapet, har då förlorat sin funktion. Det var ju uppenbart i texten i Jesus svar. Och nu kanske en del av oss tänker som är på väg att gifta sig och bara vänta lite grann nu. Om din uppgift, Daniel, är att få mig att se fram emot evigheten så har du redan förlorat mig. Men det kan också vara så att du som lever i en ofrivillig eller självvald ensamhet blir tröstad av och inse att Guds mål med historiens sätt att leva är inte kärnfamiljen och äktenskapet. Det är inte slutstationen. Men du kanske frågar, finns det inte andra skäl att gifta sig än att forma och fostra barn? Definitivt. Jag skulle gissa på att du som lever i äktenskap har många olika skäl. I Bibeln finns ett jättetungt skäl till, oavsett om man får barn eller inte. Det är att äktenskapet ska gestalta Guds trofasta kärlek till människan. På samma sätt som Gud går in i förbund med oss människor så ska äktenskapets överlåtelse och förbund med varandra i all sin skörhet, svaghet och enkelhet uttrycka den kärleken. Det kan vara värt att påminna sig om. Men det verkar vara uppenbart att i en kommande evighet så finns det fler sätt att gestalta den överlåtelsen och den kärleken än i äktenskap. Så, vad är din fråga till Jesus om evigheten? Nu kanske jag har väckt en massa frågor och känslor och tankar till dig. Det var den första frågan. Den andra frågan jag har, det är, vad lever du med för scenario om framtiden? Och nu med framtid menar jag inte liksom, vad ska jag göra i veckan som kommer? Eller, vad ska hända när jag har tagit min studentexamen? Eller, hur kommer livet bli när jag går i pension? Utan nu menar jag framtidsscenario med det som går bortanför det. Och vår egen död. Vad lever du med för scenario om tillvaron? Eller är det någonting som, där har jag inte så mycket tankar med att åt. Jag har fullt upp med nuet. Jag förstår det, därför att det är du återigen inte ensam om. Men vi ska återkomma där, men jag ska bara först ta fram tre stolar. Ni vet ju att jag brukar försöka göra något som hjälper dig att komma ihåg någonting lite längre än när du går härifrån. De här tre stolarna får symbolisera tre scenarier. Okej. Tre scenarier. Det här scenariot kallar jag för mörka scenariot. I det här scenariot så är det de destruktiva krafterna i tillvaron som får fortsätta spela ut sin intention och ambition. Ja, de får fria händer, kanske man kan säga. Det är en mörkt scenario. Och det här scenariot kan man hämta ifrån Bibeln om man läser Bibelns texter om helvetet. I form av eld, som plågar. Alltså en symbolisk eld där elden har ett lidande. Här är det scenariot. Det finns en tillvaro bortanför döden där de destruktiva får fortsätta och få fritt spelrum och få förstöra, riva sönder och plåga tillvaron. Okej, vi lämnar den. Här, det här scenariot skulle jag väl kalla för tomt. Det här scenariot är det helt enkelt tillvaron bortanför döden är tomt. Här finns ingenting mer att vare sig fantisera eller fundera eller hitta på. Livet är slut. Det här kan man både hämta ifrån Bibeln, återigen, om man läser helvetet på ett annat sätt. Där lågorna symboliserar ungefär kremationen. Det vill säga att tillvaron är slut. Så, också det. Det andra sättet är ju naturligtvis utifrån det rent sekulära. Det vill säga, finns det ingenting mer än det jag kan ta på och se på? Ja, då är det självklart så att det är slut, det är tomt. Det tomma scenariot. Det här då, som är ju egentligen är dagens tema, är ju scenariot där Gud inte vill att det ska vara tomt. Att våra liv ska ta slut. Och ännu mindre vill att den tillvaron i så fall skulle handla om att fortsätta utsättas för destruktiva krafter. Det här är ju hela poängen. Att Gud vill ditt och mitt liv för all framtid och utan dödsannonserna och krigsrapporterna. Här är därför vi kallar det för evighetshoppet. Det här möjliggörs enligt Bibeln på grund av Jesu död och uppståndelse, så kan vi bli delaktiga i det genom att vi en gång dör. Men i tron på och i nåden av vad han har gjort, en gång uppstå till detta liv. Okej, tre scenarier. Vad lever du med för scenario? Eller kanske framförallt frågan nummer tre. Hur påverkar det scenariot din vardag? Ditt liv. Gör det det för huvud taget? Ja, återigen, om det inte gör det, det är inget konstigt. Du är inte ensam. Därför att i vår tid så kan människor och filosofer och teologer och olika ha olika uppfattningar om detta. Men ändå inte påverka den dag som är min när jag går upp i sängen. Och det är lite märkligt. Därför att i mänsklighetens historia så har de här scenarierna och andra scenarier alltid fått en naturlig påverkan på livet. På vad jag engagerar mig i, på hur, vad jag investerar i, på vad jag tycker är viktigt och mindre viktigt. Men vi lever i en annan tid där det här har blivit filosofiska frågor. Och är skilt från vår vardag. Varför har det blivit så? Ja, det finns många svar, men ett svar kan vi hämta från tiden efter andra världskriget. Vad hände då? Ja, det har hänt mycket efter andra världskriget, men det finns ett par saker som har gjort att de här sakerna har blivit filosofiska frågor snarare än någonting som placerar min vecka och min dag i. En sån sak är att det som hände efter andra världskriget var att ungdomen. Hur många är ungdomar här? Det var en känslig fråga. Okej, Jonas, upp till 62. Ungdomen blev för första gången i människans historia, det här låter ju jättekonstigt idag, för första gången i historien en egen målgrupp, en egen liksom grupp. Tidigare har man gått från barn till vuxen. Nu blev man ungdom. Och man fick en egen kultur, en egen stil, en egen musikstil och en egen målgrupp i konsumtionen. Och framförallt blev ungdomen idealet för människans liv. Det är ung man ska vara. Så passa på, ni som är unga, Jonas och andra. Ja, men det räcker med att läsa reklamen idag så ser man att det där håller oss ett järngrepp fortfarande. Med det så leder naturligtvis att ålderdomen som alltid i stort sett i människans historia har varit den grupp som man har satt som där är målet. Att bli livserfaren, vis och kunna hjälpa yngre. När de i sin tur förbereder sig inför evigheten. Det har hamnat i bakgrunden. Eller sopats bort helt i form av döden. Det är därför den här helgen finns varje år. För att dra fram den och hjälpa oss in. Och se döden och evigheten in i våra liv. Okej, jag sa två saker efter andra världskriget. Vad har hänt mer sedan dess? Tempot ökade så fruktansvärt efter 50-talet och framåt. Tempot på all förändring, teknisk utveckling, social utveckling, förändring, ekonomisk tillväxt. Alla kurvor som man skulle kunna tala om hela historien går sakta, sakta uppåt. Och sen från 50-talet uppåt, pang, rakt upp. Därför kallar man ofta det för den stora accelerationen. Vi har levt i den. Vi är en del av den generationen, den stora accelerationen. Och det här innebär att tillvaron krympte och de här perspektiven blir någonting att filosofera över. Men vi har följt upp med nuets njutning, nuets konsumtion och nuets alla bollar. Det är för att livets perspektiv blev timmar, minuter, dagar. Om du är vd kanske det är halvårsrapporternas perspektiv. Om du är politiker kanske det är 4 års mandatperioder. Men sen blir det svårt. Medan genom hela historien så har man tänkt, och inte minst på Bibelns tid, har man tänkt i generationer framåt. Ständigt. Med de här perspektiven framåt. Så. Är det här inte någonting som fyller din vardag, som inte påverkar. Så jag bara försökt beskriva att det finns skäl till det för oss som lever och har vuxit upp idag. Men vi kan också konstatera att det är någonting som håller på att förändras. För paradoxen, det ironiska är att den snabba accelerationen som vi har levt i 70 år har fått konsekvenser som är oöverstigliga i tid. Det är ju märkligt. Idag tvingas vi prata om perspektiv som är hisnande. Jag tar 2 exempel. Över hela vår jord diskuteras idag, ni vet, koldioxidhalten i luften, som ju idag har rekordnivåer, 416 någonting, 420 i en sån här mätskala. Den stora accelerationen har fört oss in i såna koldioxidhalter. Vi har aldrig haft så höga på 15 miljoner år. Och forskningen säger att även om vi slutar idag och åker elbil hem, eller vad vi nu ska göra för att få slut på det, så kommer vi leva med detta i 1000 år. Ja, tusentals år. Eller ta debatten om kärnkraft. Och jag är inte ute efter att lägga in någon slags politisk diskussion kring det. Men där lever vi också med sådana perspektiv. Kärnavfallet, radioaktivitet kommer ta 100 000 år innan den blir ofarlig igen. Är ni med? Helt plötsligt, så, och då plötsligt menar jag inte liksom för stunden, utan jag menar under den här accelerationen, så har vi förts in i frågor och perspektiv som snuddar så nära kommer på evigheten. Och vi är inte tränade för det. Vi är inte fostrade för det. Vi är inte formade för de perspektiven. Och det här är ju en utmaning. Men det är här som jag tror också det kommer in. Hur påverkar framtidsscenariot? Här kan vi i kyrkan få ha en annan träningshorisont. Där det här inte är filosofiska frågor. Där det här inte är för grubblarna. Utan det här är för våra liv. Hur påverkar de här mitt liv? Ja, om jag höll mig här. Kommer ni ihåg tomheten? Vad kan det få för konsekvenser på min vardag? David Thurfjell, någon som känner igen honom. Han jobbar på Södertörns på högskola. Och har blivit sån här kändis. Du vet, har man haft ett sommarprat och blir man kändis. Han hade sitt genombrott i somras. Och har skrivit också en hel del böcker. Han växte upp i ett kristet hem men har liksom gjort en resa och har landat här. Och så för honom säger han, det han ständigt spikar på, det är att det här är mitt framtidsperspektiv. Men det gör inte för mig livet meningslöst, säger han. Det är just för att livet tar slut, så säger han, så behöver jag ta vara på den här dagen. Det är just för att livet inte är evigt som jag kan ta vara på den här dagens prylar, resurser och förutsättningar på bästa sätt. Det tycker jag är ett vackert och sympatiskt sätt att låta det här perspektivet påverka min dag. Nu gäller det att ta vara på den här dagen. Jag vet inte när min sista är. Det jag tycker det här perspektivet begränsar är att det här handlar om mitt liv och mina dagar. Men det säger väldigt lite om ett större perspektiv. För vad säger det här? Den här talar ju om evighetshoppet. Det vill säga det här har ett perspektiv som inrymmer mer än mitt liv. Vare sig det blir 60, 70, 80 år om det blir långt, säger Bibeln. Det rymmer den tid som vi kommer ha koldioxidhalten i luften på höga nivåer. Det här perspektivet rymmer till och med så länge historien varar när kärnavfall kommer ligga i våra bergsutrymmen. Det här perspektivet rymmer tusentals år evigheten framför sig. Om ett perspektiv som inte vill att det ska slitas isär, förstöras eller ta slut. Utan där Gud vill leva med dig och med mig och med oss. Och med den här världen. Med den här luften, med den här naturen. I en värld som aldrig tar slut. Det är hoppet. Evighetshoppet. Och jag vet inte om det är ett hopp för dig eller om det mest är filosofi. Utmaningen, inbjudan idag, det är att ändå ta med sig de där frågorna. Vad är min fråga? Vad skulle jag vilja säga till Jesus som är viktigt för mig? För att jag ska gå från filosofi till vardagsliv och påverka mitt sätt att leva. Amen.